Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers, avsnitt 313. Det blir spännande att se vad det här avsnittet heter. Vi pratade lite om det förra veckan, om det är tankerläsaren Fabian. Eller jag sa att du hade skrivit här i våra anteckningar, chip pommes frites. Tyckte jag var rätt roligt.
Ja, det var faktiskt inte jag som kom på det. Det var en av våra lyssnare, Erik611 på Twitter, ja, som sa att han tyckte att nästa avsnitt ska heta chip pommes frites.
Bra,
och det tyckte jag var smått genialiskt.
Bra avsnittsnamn, men kanske ganska svagt användarnamn. Så att, det verkar vara lite hit or miss när Erik, vad sa du, 6133 hittar på namn.
611.
Ja, vi kommer att prata shipping idag äntligen. Du är frisk, jag däremot har huggit av mig en liten bit av fingret, har hackat av en fingertopp, så att jag har lite svårt att skriva faktiskt. Men vi får väl försöka se om det här går ändå. Som tur är ska vi prata och inte skriva i dagens avsnitt. Det blir mycket shipping. Jag tänkte också kommentera lite på inflation och vad det här med räntorna, hur det börjar synas nu i marknaden, så får vi se vad det mynnar ut i. Vi ska dock som vanligt påminna om att det inte är någon rådgivande rekommendation som pågår på den. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Och jag tänkte först prata lite om inflation. Det har ju kommit nya inflationssiffror bland annat i Sverige. Och KPI, man skiljer på det, där kommer vara repetition för många, men KPI och KPIF. KPIF exkluderar ju kostnaden för boende, där räntan såklart är en väldigt stor del av kostnaden, och även hyror och så vidare baseras ju på räntan i slutändan. Och det där gjorde ju att under alla år där man ville få upp inflationen, vi var ju så himla sugen på att folk skulle bli fattigare varje år, så då försökte man ju få upp inflationen förr i tiden. Och då sänkte man räntorna och insåg att vi jagar i vår egen svans, för vi sänker räntorna och då minskar KPI hela tiden med tanke på att räntedelen är så stor. Så då ändrade ju Riksbanken till att man istället skulle ha KPIF som mått, där man inte då behövde jaga sin egen ränta så att säga. Och det har ju varit betydligt bättre. Nu var ju dock inflationen väldigt hög istället. Men man siktar ju fortfarande på KPIF, vilket är klokt, för det är samma sak nu. Höjer man räntan, ja då ökar också inflationen i mätt som KPI. Men KPI landade i alla fall på 4,4% year over year i december. Kan jämföras med att nästan 6% i november. Så att inflationen har ju kommit ner som vi pratat om. Stigande räntekostnader, det här är intressant, stigande räntekostnader utgjorde över 50% av ökningen i KPI-måttet. Och det säger ju ganska mycket om hur ointressant KPI blir när räntan skiftar så pass snabbt. Däremot minskade elpriserna nästan 40% year over year. Och jag ska återkomma lite strax till just elpriserna, för jag tycker de är intressanta. KPIF dock är mer intressant, och där kom faktiskt KPIF kom faktiskt in på plus 2,3%. Och det är ju lägsta noteringen sedan juli 2021, och det här är ju ett väldigt relevant, eller väldigt viktigt att fokusera på, för att inflationsmålet är ju KPIF och det är ju 2,0% och nu ligger på 2,3. Det skulle man ju faktiskt Riksbanken tycka var godkänt. Sen är ju det man är rädd för att inflationen ska komma upp igen. Och det är väl två saker som oroar mig ganska mycket just nu med inflationen, att som kan få den att sticka upp igen. Dels har vi det här med Suezkanalen som vi kommer komma in på. Det kommer ju vara antagligen ett väldigt stort problem för oss i Europa och därmed också Sverige. Sen det andra jag tänker att man ska fundera lite på, det är just det här med faktiskt elprisen. Som jag sa, de var ner nästan 40% på ett år jämfört med, och det är ju för att 2021 hade vi ju liksom en riktig elkris verkligen. Förlåt, 2022 hade vi en riktig elkris tack vare liksom invasionen av Ukraina och därmed att gaspriser och sånt stack upp och vi fick sanktioner och så vidare som ställde till det. Så att jämförelsetalen under 2022 har ju varit väldigt bra, för de har ju kunnat jämföra med 2023. 2022 hade vi notoriskt höga elpriser som sagt, flera gånger över 2 kronor, och medan 2023 låg elpriser snarare mellan 50 öre och 1 krona ungefär i snitt om man tittar på liksom de siffrorna som SCB har. Just nu ligger elpriset på 1 krona, så ligger det då flat på 1 krona, ja då har man liksom, just nu är det 0% ökning av elpriset eftersom det var 1 krona för ett år sedan också. Men håller det sig här nu på 1 krona, så betyder det att man kommer få en 100% ökning av elpriset när man börjar jämföra det mot 50 öre elpris 2023. Så att helt enkelt kommer det bli väldigt tuffa jämförelsetal för elpriserna. Och det där jag faktiskt oroar mig lite grann, måste jag säga, speciellt nu när vi har haft lite strul. Vi har haft en väldigt kall vinter och haft strul också med ett av kärnkraftverken. Kina däremot har man faktiskt nu kommit ner i en nivå av deflation. Väldigt lite deflation, men ändå deflation. Och det beror ju på väldigt mycket av högre utbud och lägre efterfrågan. Och det ska jag också återkomma till strax. Någonting är komiskt dock bara. Vad är egentligen, vad beror inflationen på då? Jo, det beror ju på vem man frågar. Vad säger du att inflationen beror på, Fabian?
Nej, jag säger som Jerome Powell, jag har ingen aning.
Det är nog det vettigaste svaret kanske.
Ja, men det är ju den i teorin, så vet vi inte var inflation faktiskt kommer ifrån. Vi kan kolla i liksom backspegeln och så kan vi härleda det till massor med saker och 2-3 variabler, men när det kommer till det komplexa systemet som är civilisationen, så har vi ju väldigt svårt att faktiskt definiera exakt här kommer inflationen ifrån. Så det är ju väldigt svårt.
Nej, det är ju som ett enormt stort dominospel, eller vad säger man? Ett enormt stort antal dominobrickor som dessutom kan slå på varandra och gå runt i cirklar. Och jag har ju pratat om det tidigare på att det är ju också något av ett psykologiskt fenomen. Det handlar ju väldigt mycket om vad vi accepterar också som människor. Om vi accepterar som samhälle att priser går upp, så går de också upp. Och det är ju också människor som sätter priserna. Så att sätter sig där tanken på att man ska ha inflation, så kommer också priserna gå upp. Men det roliga var faktiskt, du sitter ju i England, och enligt tidigare Bank of England-chefen så beror dock inflationen på Brexit. Frågar man däremot EU, tittar på ECBs Lagarde, då säger hon att det är på grund av klimatförändringarna. Biden, han säger att det är Putin price hike som står bakom inflationen. Svenska Riksbanken säger kriget i Ukraina. De enda som jag nog tror är något på spår, jag tror att det finns någonting lite kanske i alla de här, men det är väl tydligt att folk försöker framförallt plocka politiska poänger. Den enda som jag kan tycka prata lite klart språk, det är faktiskt en kille från Bank of International Settlements. Han säger att inflationen antagligen beror på för en aggressiv penningpolitik som man har bedrivit under många, många år. Man kan väl undra vem som har rätt av de personerna och vilka som försöker plocka politiska poänger.
Ja, men det är väl alltid så. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Det är liksom, så länge det går bra, så oavsett vad man gör, det är liksom, då fortsätter man köra på. Och sen när det går emot den, då låtsas man som att man inte varit på den sidan liksom all along. Ja, det var liksom det som de som var emot det höll på med.
Precis, och det finns ju alltid ett narrativ. Man kan koppla saker som sker i samhället till någon form av narrativ och dra någon politisk poäng från det. Blir väldigt tydligt. Någonting som däremot var väldigt intressant, jag satt och tittade på en studie här i veckan som 2 stycken herrar som har skrivit. Den ena arbetar på Fed och den andra på IMF. Och de hade skrivit en studie om hur aktier reagerar på inflationschocker. Det vill säga om när vi får in helt enkelt högre inflation än väntat. Vi pratar ju väldigt mycket om det när det gäller aktier överlag, att allting handlar ju om förväntningar. Om alla vet att ett bolag ska göra ett dåligt kvartal, då är det ju ingen chock. Då kommer inte aktien gå ner på det dåliga, på de dåliga siffrorna. Blir de däremot sämre än väntat eller lite bättre än väntat, då kan ju en aktie gå upp eller ner då, trots, ja, oavsett hur siffrorna ser ut egentligen. Allting handlar ju väldigt mycket om förväntningar, var landar det givet förväntningarna. Och där gäller även inflation. Om vi vet att inflationen är hög, som den är just nu, då är det ju inte någonting som kommer som en överraskning. Utan det är ju när vi får en överraskning, antingen att inflationen är mycket högre än vad vi trodde eller mycket lägre, och då måste alla kalkyler justeras. Och det gör ju då att marknadens syn på framtida kassaflöden förändras. Och som vi pratade om tidigare, tittar vi på liksom klassisk aktieanalys, så är det ju väldigt mycket DCF. Man tittar på framtida kassaflöden och därför räknar man ut vad en aktie ska vara värd. Och därav då har man forskat i helt enkelt på hur aktier reagerar på en inflationschock. Så i en miljö med hög inflation, då förväntar man sig att framtida kassaflöden, vilket som sagt är det DCF:en beräknar, att de ska stagnera på grund av att företag har svårt att höja priser högre än inflationen. Man tappar alltså en rejäl tillväxt. Och vad jag menar med det? Jo, vi har ju sett under året, när det har varit väldigt hög inflation, så har vi sett många bolag rapportera väldigt bra siffror. Men är inflationen 10%, om priset för matvaror har ökat 10%, då är det inte så imponerande att ICA växer 10%. Även om det är liksom i nominella termer, så 10% är högre än 2% som de brukar växa. Men de har ju inte, tjänar inte mer, det kommer inte ner mer på sista raden. Det ökar ju heller inte kassaflödet. Så rejält har ju egentligen då ICA tappat. De har haft nolltillväxt om inflationen var 10% och de växer 10%. Så det är lite intressant då. Och då har de dessutom räknat fram att vad är det liksom som påverkar faktiskt aktiepriserna? Och de menar på att den här förväntan på lägre framtida kassaflöden. Så när du får en inflationschock, inflationen kommer in högre än väntat, då justerar man sina DCF:er och förväntar sig då lägre framtida kassaflöden. Och den justeringen står för över 50% av värdeminskningen, alltså aktieprisnedgången. Resterande del är framförallt en justering av riskpremien för aktier, alltså, som alltså då ökar. För man nu kräver högre avkastning för att vilja äga aktier i en hög inflationsmiljö. Och det är väl kanske för att man förväntar sig stigande räntor, vilket gör riskfria obligationer mer attraktiva jämförelser. Och då är det ju intressant att fundera på vilka aktier som klarar sig bäst genom en sån här hög inflationsperiod. Och det är ju de med hög pricing power. Det är ju kanske väldigt level 1, väldigt intuitivt tänkas också. De som har lätt att höja priser kommer också ha lätt att försvara sina priser helt enkelt under inflationsmiljö. Och det tror jag faktiskt är en förklaring lite grann till att just småbolagen har slaktats under senaste året, medan storbolagen inte alls hade det särskilt tufft egentligen. Just i Sverige hade man ju lite hjälp också av den svaga svenska kronan, förstås, eftersom våra storbolag är väldigt exportdrivna. Men jag tror också att det finns någon poäng där, att många av de här småbolagen har väldigt sällan pricing power. De har inte det på samma sätt i alla fall som de här stora bolagen med lång historik, och där man vet ungefär vad de kommer kunna göra. Sen har vi haft en rejäl uppgång nu. Nu har det varit svagt här för sig sedan årsskiftet, men vi hade ju lite julnisserally, och då pratade vi mycket om, och generellt under hela Q4 egentligen gick det upp. Och då tittar man ju väldigt mycket på att ja, men nu börjar ju komma in förväntningar på räntesänkningar. Jag tror senast jag såg till exempel var på ECB, förväntar man sig 4 räntesänkningar under året, samtidigt som ECB talar emot det. Där ska man i och för sig ta med sig då att centralbanker gör ju ofta så att de säger en sak och gör en annan. Och det handlar ju om att man kanske inte vill sänka, man kanske inte vill höja räntan mer, men när folk börjar förvänta sig att räntan ska ner, istället för att höja den, så går man ut och pratar lite högaktigt och hintar om att den kanske kommer höjas eller åtminstone inte sänkas. Det är ju ett smart sätt att liksom prata med marknaden och få marknaden att lugna ner sig. För blir marknaden för bullish och börjar trycka på, ja, då kanske efterfrågan också ökar och så startar inflationen igen. Så att man brukar ju också, pratet är ju en viktig del av centralbankspolicyn. Men jag tänker lite intressant just med den här studien. Man borde kunna argumentera också för att det där vänds då. Om vi ser att inflationen nu kommer ner, så borde det också då kunna förklara en del av aktieuppgångar också. Dels såklart förväntningar på räntesänkningar, men också den här justeringen på framtida kassaflöden. Men då tycker jag man ska ta med sig en tanke här, och det här har vi pratat om förut. Varför går inflationen ner? Varför ska räntorna sänkas? Jo, det är ju för att vi har en minskad efterfrågan till följd av höjda räntor eller priser. Och det är ju knappast bullish för bolag generellt. Precis som vi pratade om, Kina som sagt har till och med deflation nu. Men det är ju knappast positivt för deras marknad, för det betyder att bolagen inte får sina varor sålda. Och därav tror jag man ska ta med sig det. Poängen egentligen med allt det här är att det säger inte särskilt mycket alls. Det ger inte särskilt mycket att försöka gissa var inflationen ska landa. Eftersom höjd inflation och sänkt inflation kan påverka aktier både positivt och negativt. Det är väldigt, väldigt svårt att dels förstå var inflationen kommer ifrån, så att det är svårt att prognostisera den. Men det är nästan ännu svårare att fundera ut vad det ska ge faktiskt för utfall. Och jag tror i slutändan att det viktiga den där studien visar, tycker jag egentligen, som investerare, är ju att det är väldigt tydlig skillnad på vilka bolag du slår mot. Det är väldigt stora prisförändringar i bolagen baserat på mycket pricing power har till exempel. Och det är väl det man ska ta med sig. Bra bolag tenderar att gå bra och de brukar kunna klara sig genom sämre miljöer också.
Ja, så kan man säga. Bra bolag fortsätter gå bra. Ja, men då blir det också som du säger, då får man ju ta hänsyn till vad marknaden prisar in. För att om marknaden prisar in att de bolag kommer gå bra, då kommer de kanske inte prestera så bra i aktieportföljen.
Nej, och så tänkte jag bara slutligen här, apropå räntor just. Det har ju ändå varit intressant. Veckans snackes har väl varit vinstvarningen från Resursbank som kom igår, nischbanken. Nu är det inte säkert, och de kanske har tagit väldigt hög risk. Men det är ju intressant ändå om det säger någonting kanske om den generella lånemarknaden. Det har ju varit mycket prat på framförallt sociala medier om Saveland och att det har varit svårt att få ut pengar och sådana saker. Och där är det ju också konsumentkrediter till stor del man lånar ut till. Resursbank har kommit med vinstvarning och den aktien dök ner över 30% på det. Och det är till stor del, det är ju dels lite nedskrivning och sånt, men framförallt är det till följd av organiska kreditförlustreserveringar på nästan 400 miljoner kronor, eller drygt 400 miljoner kronor. Och det är lite intressant då, man säger då att den här beror på ökade modelldrivna reserveringar till följd av en ökning av kunder i betalningsdröjsmål samt högre defaultvolymer i huvudsak inom affärssegmenten consumer loans i Sverige och Finland. Nu Fabian, ska jag berätta ett sätt att använda sig av ChatGPT. Det var någon trevlig herre på Twitter som tryckte in det här meddelandet i ChatGPT.
Ja.
Och så bad han ChatGPT förklara det här så att en 10-åring skulle begripa. Och så tryckte han in samma mening som jag precis läste upp. Och då säger ChatGPT så här. Man har förlorat lite pengar på grund av att fler människor inte har kunnat betala tillbaka sina tidelån. Det har gjort att företaget har varit tvungna att spara mer pengar för att täcka dessa förluster. Det händer främst i affärsområdet konsumentlån i Sverige och Finland. Det tyckte jag var en betydligt bättre förklaring. Det handlar om att folk inte betalar sina lån. Ja. Varför gör de inte det? Kanske för att räntorna är högre och folk börjar få slut på sparpengar. Det kan också göra att det tillsammans med som sagt att riskfria räntan är så pass mycket högre nu, så undrar jag lite vad de har för moat i till exempel bolag som Saveland och andra som har sina sparkonton med högre risk eller sparmöjligheter där man lånar ut till högre risk.
Det jag inte fattar, det är liksom att folk aldrig lär sig. Jag pratar inte om de här bolagen specifikt, jag menar bara liksom i sådana miljöer vi har haft, så kommer det upp liksom komma till spelare som i stort sett tjänar pengar på subprime-kunder. Och för det är exakt det här det är. Det är exakt samma sak som hände 2008 också. Och det är liksom att du har... De bästa kunderna kommer inte gå till sådana här institut. De kommer liksom låna pengar från kvalitetsspelare. De kommer gå till SCB och grejer och låna pengar liksom. Sen de människorna som inte kan göra det, ja, de kommer ju behöva gå längre och längre ner i stegen. Och det är därför de här kan generera så bra yields. Det är liksom de personer som inte är särskilt säkra att ha som låntagare och har väldigt hög default risk, och det är därför du får så jäkla hög yield. Och det är inte alls konstigt, tycker jag, att det här händer, för det händer om igen, och det kommer fortsätta hända om igen i framtiden också, och folk kommer aldrig lära sig att det kanske inte är så jättebra att försöka plocka hem 6-10% ränta på någon dude som vill, jag menar, inte få låna på en banken. Varför får han inte låna från banken? Det är den stora frågan. Varför måste han vända sig till det här nya institutet och den här nischbanken istället?
Verkligen. Och jag förstår ju att de här har funnits, de här typen av sparmöjligheter. Det har ju varit väldigt attraktivt. Alltså liksom, man har inte ens fått någon ränta alls när man har lagt pengarna på ett sparkonto. Då har man ju tvingats söka sig ut till sådana här plattformar för att få kanske 5-6%. Men nu helt plötsligt får man ju 4% på sitt sparkonto nästan. Och då är ju frågan varför man då ska ta den så enormt mycket högre risken att låna ut någonting för att få 6% tillbaks.
Ja.
Så jag tror att det kommer vara väldigt tufft för vi har ju redan sett det i fastighetsbolagen, att, som också är räntekänsliga, att det har varit väldigt tufft. Men det känns nu som att det kommer börja komma till också de som antingen sitter på stora mängder konsumentlån, och jag är väldigt tveksam också just nu till de här typen av sparplattformar där man investerar i till exempel lån då.
Ja, framförallt det känns aldrig som du riktigt får betalt för risken du tar. Jag menar på börsen då kan du i alla fall då får du betalt, och på sparkonto får du betalt för risken du gör. Men på många sådana här plattformar känns det aldrig riktigt som du får tillräckligt betalt. Du tar alltså mycket högre risk än vad du får i gengäld.
Ja, och vi pratade ju, när vi pratade om liksom lärdomar från året, då pratade jag lite om det här begreppet likviditetsrisk, att svårt att komma ut, till exempel en aktie med låg omsättning. När det gäller just konsumentkrediter, eller krediter överlag, när du lånar ut pengar, då är det ännu tuffare, för där har du ju, vad ska vi kalla det för, en villkorsrisk. Du har ju ett villkor som säger när du får plocka ut pengarna. Pengarna är utlånade på en viss tidshorisont. Och det har ju många som har också sett, vad det har varför varit lite snackis som ju Savelend, nu blir de väldigt uthängda här, men det var lite snackis som Savelend just på till exempel Twitter om att det var svårt att få ut pengar och så. Och det är ju inte för att det är enkla plattformar då, utan det handlar ju om att villkoren i många av lånen är att de ligger på flera år. Så att vissa lån tar ju väldigt lång tid innan de är helt avamorterade. Så därav också är det svårt att komma ut. Och då är det lite jobbigt om man under den avtalsperioden helt plötsligt får gå räntan upp liksom. Så pass mycket som den har gjort. Och så får du inte ut dina pengar helt enkelt inom rimlig tid.
Ja, men det är exakt det som vi avhandlade när vi pratade om finanskrisen också för några somrar sedan. Tanken här är att du ska sprida risken genom att liksom ta folk med olika jobb i olika geografier och jag menar med olika hobbies och whatever liksom, så att på papper så är det extremt riskspridning. Problemet är ju när shit hits the fan, så går det i korrelationen mot ett, så alla de här jävlarna konkar samtidigt, och det är väl liksom lite det som är problematiskt, de här att det kan se väldigt attraktivt ut när allting ser bra ut, bra riskspridning, låg risk och liknande. Problemet är ju som sagt att ja, korrelationen går till ett när det som inte får hända faktiskt händer, som du brukar göra till slut.
Så, ska vi hoppa in lite och prata om shipping, som ju har varit lite av en cliffhanger nu nästan. Folk har längtat efter avsnittet.
Chip på fritt alltså.
Det händer ju grejer. Vi pratade ju om det här redan innan årsskiftet, du och jag, alltså utanför podden. Och det var ju då det började hända saker med de här Houthis och så vidare i Yemen. Men det har ju inte blivit mindre aktuellt, känns det som. Även om det var den initiala starka uppgången kanske är liksom klar. Men det händer ju fortfarande väldigt mycket i den här sektorn.
Ja, det var ju kul lite där i början. För det kändes verkligen lite som mainstream media plockade upp vad som hände. Du såg inte så mycket om det på Twitter, förutom utanför liksom shipping och rederi Twitter. Men du såg inte så mycket i tidningen eller på tv eller normala liksom makrokommentatorer som man hade kunnat tro att skulle plocka upp det. Det var snarare tvärtom, man skulle fejda det här, för att vad fan, det var ju bara några sketna rebeller som liksom skulle fäktas mot USA och Israel.
Ja, man hade någon förhoppning om att det skulle gå över. Nu såg jag faktiskt, om det var idag eller igår, vi kan försöka tillägga det, att det här avsnittet släpps den 18 januari, men vi spelar in den 17 januari, alltså dagen innan som vanligt. Då såg jag faktiskt att nu skulle regeringen tillsätta någon form av kommission eller liknande utredning för att se just hur det här ska påverka Sverige. Så nu verkar det ändå bli top of mind för politiker, och det börjar gå upp för folk att det här är ett verkligt problem. Det kanske kommer att vara ett ihållande problem framförallt.
Fan vad jag älskar att man ska tillsätta fucking utredningar för allt möjligt. Kan vi göra någonting liksom här? Nej, men vi gör en jävla utredning. Det spelar ingen roll vad de gör för utredning, för det kommer ju vara fel ändå liksom.
Jag minns inte om det var just den här utredningen eller om det var någon annan jag läste om. Då hade man också lagt till som en punkt att man ville att utredningen faktiskt skulle ge någonting som man kunde göra action på. Alltså den skulle faktiskt ge ett faktiskt resultat som man kunde använda sig av. Det tycker jag känns som att det borde vara ett baskrav i alla utredningar, men det kanske bara jag.
Man tycker det, men folk är ju, jag vet inte. Men vart ska vi egentligen börja? Du drog en liten genomgång där för 2 veckor sedan i nyårsavsnittet. Så vi kanske inte behöver ha en bakgrund bakom hela den här Houthi-grejen.
Nej, jag kan ju dra en supersnabb recap. Väldigt många, även om man inte har alla detaljer, det har inte jag heller haft förut, men jag har fortfarande inte alla detaljer, skulle jag tillägga. Men jag har läst på mer om det i alla fall. Vi har ju en inbördes, liksom, eller en konflikt i Yemen mellan de rebeller och den tidigare regeringen, så att säga. Och de heter ju Houthi, de här med risk för att uttalet är felaktigt. Och det är ett fruktansvärt humanitärt...
Ja, alltså rebellerna, inte regeringen.
Nej, förlåt. Rebellerna heter det. Och de är ju i sin tur också stöttade av Iran, pratas det om.
Och regeringen stöttade av Saudiarabien. Och det är kul, för det är ett proxykrig som har pågått sedan... Inte just i Yemen, där inbördeskriget höll på 2014, men det här proxykriget mellan Iran och Saudiarabien har pågått sedan 70-talet, i stort sett.
Ja. Och det är väl därför man ska tillägga att det här kanske inte är en situation som löser snabbt. Visst, det finns väldigt mycket intressen här med att få upp Suezkanalen igen, framförallt för Egypten är det väl. Men själva konflikten som ligger till grund för det här är ju inte någonting man löser en handvändning, precis som i Israel och Gaza eller Hamas. Det hänger ju liksom ihop, allt det här, de här stora konflikterna i Mellanöstern. Men poängen är att det är ett stort inbördeskrig i alla fall i Yemen. Det är en fruktansvärd humanitär katastrof, så vi har fått det ur vägen också. Och det som har hänt egentligen, så, nej men, måste jag ändå säga det.
Nej.
Men det som egentligen har hänt, som har förändrats när det gäller just shipping, är ju att Suezkanalen går ju precis, eller den börjar ju efter Yemen, men skeppen kör ju in där utanför Yemens kust. Och då har ju helt plötsligt Houthis börjat attackera skepp. Och först börjar de attackera skepp från Israel, framförallt, för att de ville liksom på något sätt sabotera för Israel i samband med att Hamas och Israel liksom trappade upp sin konflikt. Och sen gick de ju över till att börja attackera lite alla möjliga skepp. Så det är väl någon form av lite halvdiffus, lite halvsladdrig recap av en jättekomplex.
Ja, och jag ska bara påpeka där att de börjar attackera då i Röda havet, så att annars kommer man ju vara någon som påpekar,
ja, men det, jag menar,
det.
Det är inte ju Suezkanalen, men den mynnar ju ut där. De måste ju in den vägen för att komma till Suezkanalen.
Mm, exakt.
Och den praktiska effekten blir att det går inte att åka i Suezkanalen, för du kommer inte in till den.
Ja, och effekterna, och så... Det är ju skitsvårt att stoppa det här, för vad ska man göra? Ska man glida in och bomba sönder alla Houthis? Ja, det är ingen som vill åka genom en krigszon, liksom. Jag menar, rebeller är lite som kaniner, liksom. Det är skitsvårt att stampa ut dem. Stampa ut en, kommer 100 liksom, nya och attackerar. Så det är en rätt svår situation här att lösa, samtidigt som våra supply chains är ju jäkligt fragila, och att vi har ju verkligen sönderoptimerat dem. Att vi tar den snabbaste rutten, för det är billigast, och då kör man ju liksom allting via den rutten. Och Suezkanalen är väl, det är väl snabbaste vägen mellan Asien och Europa, och då kör ju liksom, jag tror 15% av global handel, men liksom 30% av containerhandel.
Precis.
Till exempel.
Det är kanske en viktig poäng också. Varför Suezkanalen är så viktig? Ja, det är för att det är snabbaste vägen. Annars måste du köra runt hela Afrika. Så det ökar ju transporttiden enormt mycket.
Ja, så man är...
Och också bränsleförbrukningen, vilket ju Fabian Oljekungen gillar.
Ja, exakt. Jag ökar väl i och för sig kostnaden för många bolag, men... ja, sen har du den här... Liksom, du får ju liksom double whammy här att... Ja, inte bara är genomströmningen i Suez störd, utan då är även liksom, Panamakanalen som är störd. Genomströmning som har fallit 50-75% på grund av låga vattennivåer. Två väldigt viktiga liksom, transportpunkter, två väldigt viktiga kanaler som nu inte riktigt fungerar i våran sönderoptimerade supply-kedja. Och det som du säger innebär ju att... Det, framförallt innebär det ju att liksom kostnaden för att frakta har stigit väldigt mycket, väldigt snabbt. Och till exempel när det kommer till Suezkanalen måste du köra runt Guadalhoppsudden och addera väl en 10-14 dagar på en resa, som vanligtvis kanske tar 30 dagar. Så det är liksom en 30% ökning. Och det innebär ju såklart starkt stigande priser. Och det är såklart bra för industrier som rederier. Det är också bra att ta, liksom, tänka ut hur kan det här påverka andra bolag jag äger. Kan det till exempel vara en långcaset här för New Wave 2024? Vem vet? Vem vet? Second level thinking, tycker jag.
En grej som jag faktiskt, och det här är dålig koll på, så jag vet inte, men jag funderar lite på, vi har ju varit väldigt mycket fokus på komponentbrist, att man inte fått hit komponenter från Kina. Det är ju lite intressant här, att det lär ju också bli fördröjningar nu, för jag antar att de också går den vägen. Å andra sidan så handlar det ju inte, alltså så fort man får runt trafiken, det tar ju lite längre tid att få hit varorna, men det blir ju en störning då på några dagar. Sen liksom är ju ändå flödet hyfsat okej. Sen är det i och för sig då att det kommer ju krävas, det finns ju inte till med skepp då för att täcka samma, hålla samma effektivitet över den här vägen. Men det är lite
exakt.
Tveksamt sådär, om det är inte helt säkert att man får någon ny komponentbrist liksom, men det finns ju förstås risk för det. Om inte annat kommer det kosta mer.
Ja, exakt. Så det är väl den stora risken att det finns inflation, och det är väl någonting vi har sett med våra supply kedjor liksom. Då har sån uppsiderisk för inflationen om någonting bara knakar ur, och det är väl någonting som man kanske inte riktigt fullt tagit hänsyn till innan. Ja, men för att komma in då liksom lite på rederier och shipping, jag tänkte vi kan ju gå igenom lite snabbt sektorn. Allting ser inte så här superintressant ut, kan jag inte tycka. Och sen ska vi hoppa in på ett case i Okeanis Eco Tankers. Ja, alltså så länge det här i Suezkanalen Liksom, så länge inte det är trafikerat fullt ut eller genomströmningen har minskat som sagt, så kommer det vara positivt för rederierna. Eftersom det är ju en längre färdsträcka och det är ju liksom samma sak som ökad efterfrågan. Men det gäller att hålla koll på liksom vilka fartyg som fraktar vad, för i slutändan så driver utbudet och orderboken. Om ett gäng nya fartyg kommer in i marknaden så stiger utbudet, vilket får liksom fraktpriser att sjunka. Så kollar man till exempel på containers eller LNG carriers eller ro-ros, det vill säga fartyg som är designade för att frakta bilar, så är det enorma beställningar i de här orderböckerna som kommer komma under 2024 och 2025. Så just containerskepp, det är väl det är de som har dragit väldigt mycket nu. Det är Maersk och Sim och liknande. Och det är också de som har fått mest uppmärksamhet. Att som sagt, typ 30% av frakt för, eller containerfrakt går via Suezkanalen, så har de påverkats väldigt mycket. Men framförallt är det för att de här bolagen, de gick med förlust och hade liksom, man förväntade sig väldigt tunga förluster för de här bolagen 2024 och 2025, just eftersom det fanns så mycket nyordrar i böckerna. Utbudet för såna här containerskepp förväntades stiga med cirka 12% under 2024 och 2025. Och det kanske inte låter så mycket, men som allting så liksom det prissätts på marginalen, så att bara liksom ett eller två eller tre nya skepp tillkommer till totala flottan kan det ha drastisk påverkan på rates.
Ja, och som jag tror vi var inne på förra veckan också, så har det ju varit som sagt väldigt låga förväntningar på de här bolagen, för att de generellt har haft det tufft. Och det gjorde ju till exempel att med Sim då, som gick ju upp 30-40% på väldigt kort tid. Det var ju för att det var så mycket kortat i den också, aktien.
Ja,
så det gick en liten short squeeze också, det, när det här hände plötsligt.
Det gick ju upp, den dubblades ju på några veckor. Mm. Sen fångade väl inte vi 100% av det, men kul för dem som, eller i och för sig, det hade, jag tror inte att det är någon som hade suttit i den innan som fångar upp hela vägen om de inte var väldigt, väldigt erfarna. Det är nog,
nej, jag tror
de flesta har nog ridit ner den.
Precis, och blankarna tyckte att det här var ett klockrent case att fortsätta blanka, och sen helt plötsligt så händer det här och den sticker liksom 100%.
Ja, men exakt, det som det här hotedramat gjorde, det var ju att de här fartygen var tvungna att ta ny omväg, och då steg ju rates, och framförallt ton miles, alltså färdsträckan att skeppa, liksom en ton, en mil. Och det gjorde ju att de här bolagen i stort sett räddades från sig själva, eftersom liksom en väldigt alltså marknaden blev ju tight, alltså alla de här skeppen, även de som skulle komma ut, skulle liksom komma till användning, och då tajtades ju marknaden till, tajtades rate till, och fundamenten såg helt plötsligt bättre ut. Och det är liksom anledningen varför man har sett sån stort rally i containerbolag. Men jag tycker det här är väldigt intressant att jämföra med till exempel crude tankers, som till exempel fraktar råolja. Alltså tankers kan ju frakta massor av olika saker, men liksom framförallt är det väl råolja som är intressant i och med det här avsnittet. Orderboken är raka motsatsen. Liknar många andra supply-drivna stories som jag pratat om de senaste åren. Fram till finanskrisen 2008-2009 så var det skitkul, extremt många nyordrar, vilket resulterade att många i branschen brände sig rejält. Och ett resultat av detta är att många hållit sig borta från nyordrar, vilket bidragit till underinvestering i branschen, och inte minst för att man trott på en grön omställning som tagit längre tid än man trott. Och faktum är ju att som ni säkert redan vet, att man har sett en stigande efterfrågan på olja senaste årtiondet snarare än det motsatsa, vilket man antagligen skulle liksom, det hade inte varit konstigt om man hade trott att man skulle se en avtagande efterfrågan på olja, men nu har det inte varit så. Utöver det här så har industrin påverkats av flera andra grejer som har hänt, covid bland annat, Ukraina, Ryssland. Sanktioner mot Ryssland till exempel innebär ju att de här tankerbolagen måste ta mer ineffektiva tradingrutter, eftersom Europa inte egentligen ska importera rysk olja. Så nu går den här oljan till Asien istället, vilket innebär 10-15% ökning i sådana här ton miles. Och det här har ju liksom inte påverkat alla fartyg. Det har påverkat de som kan lasta i ryska hamnar, Aframax och Suezmax. Och det här leder oss in i en liksom rätt viktig del i den här storyn, och det är ju liksom hur rederier och liksom tankers då klassificeras efter storlek. Så du har till exempel det största storleken är ULCC, Ultra Large Crude Carriers. Väldigt påhittiga namn här. Men det är i alla fall, du fraktar 2-3 miljoner fat olja. Sen har du VLCC, Very Large Crude Carriers, det är nivån under. Det är 2 miljoner fat. Du har Suezmax, det är liksom de största skeppen som kan åka genom Suezkanalen. 800 000 till 1 miljon fat olja. Du har Aframax som under det. Det är 500 till 800 000 fat olja. Under det har du Panamax, 350 till 500 000 fat olja. Det är största fartygen som drar via Panamakanalen.
Jag kör Panamakanalen. Kan man nästan lista ut på namnet?
Det är
inte så dumt som jag ser ut.
Nej, exakt. När du ser det här första gången, vad fan står det här VLCC för? Och sen bara, Very Large Crude Carrier. Okej, soft. Men sen, det känns som det är så här mycket så i business och finans. Man har liksom lite förkortningar som...
Det är inte Erik 611 som man kommer på de här namnen.
Alltså, vad fan. Jag tyckte man plockade fram en bra titel till oss och så får han skitmycket.
Jag säger att det är inte han som har kommit på dem, för de är så okreativa. Okay. Han har ju kommit på mycket bättre namn.
Okay. Sen finns det såklart mindre fartyg också, men de är inte så relevanta till dagens snack, tycker jag. Det som egentligen är viktigt här är att förstå att större fartyg har bättre enhetsekonomi. Men mindre fartyg är mer flexibla och kan gå in i fler hamnar och kanaler. Men i alla fall, tillbaka till utbudsfrågan. Kikar man på till exempel VLCCs, alltså Very Large Crude Carriers, så de här är väldigt relevanta för dagens case. Så väntas det vara negativ nettotillväxt i utbudet kommande året. Det vill säga, åren. Det vill säga scrapping kommer vara högre än nya leveranser. Och det här gör att man kan vara väldigt trygg, i alla fall mer trygg än i andra subsektorer, är att tankers intäkter kommer vara hållbara över en längre tid. Tankers orderbok ligger nu på 4% av totala flottan, vilket är en nivå som man inte sett på årtionden. Så lågt antal nybyggen, samtidigt som du har en flotta som åldras väldigt, väldigt snabbt. Antalet tankers över 20 år stiger extremt snabbt, och snittåldern för scrappade fartyg är 22 år. Och man brukar ha liksom en liten benchmark att efter 15 år så börjar liksom fartyg bli mindre kompetitiva, då svårare att få dem i arbete, de kostar mer att försäkra och så vidare. De är helt enkelt inte lika lönsamma och som yngre fartyg. Och nu är liksom över 30% av tankerflottan som är över 15 år. Så då har en åldrande flotta, du har inga nybyggen, men samtidigt har du liksom fortfarande hög efterfråga, troligtvis över tid stigande efterfråga.
Det där tycker jag är så märkligt ändå, för det låter lite som samma grejer som vi pratat väldigt mycket om med olja och oljeriggar. Då är det ju samma sak, att det är en hög utilization men ingen som bygger nytt. Där kan jag förstå narrativet, för det har ändå varit att oljan ska fasas ut, vi ska elektrifieras, varför ska vi investera här? Det får heller inte gå så mycket pengar till, alltså många får inte investera i bygga oljeriggar. Men varför kommer inte in pengar i det här? För folk kommer ju fortsätta behöva skeppa saker över sjön.
Ja, alltså helt ärligt, det är liksom lite samma sak som man har sett i både olja men andra typer av råvaror. Det är inte så många som vill att satsa på det, för att det har varit svårt att få pengar. Du har en grön omställning som liksom investerare vill satsa på. Men sen är det ju också att, till exempel, nu, där är ju också, det är väldigt korta cykler här. Så att du hade liksom en liten nybyggnadscykler innan 2020. Men nu har kostnader stigit extremt mycket, extremt snabbt. En VLCC som kostade 90 miljoner dollar 2018 kostar nu 130 miljoner dollar. Så utöver stigande inputmaterial så gör ju liksom stigande räntor också att det har varit mindre attraktivt att plocka på sig nya lån. Och det gör det ju svårare att rationalisera de här nybyggarna. Som sagt, du kan egentligen inte räkna med att en cykel i shipping kommer hålla mer än ett par år. Och det gör ju att det blir svårare och svårare och svårare att räkna hem de här investeringarna. Och utöver det så finns det faktiskt en begränsad mängd shipyards som bygger tankers. Shipyards som fungerar lite som en pyramid. Liksom, kollar du längst ner där basen är som störst. Det är liksom, det här är majoriteten av shipyards. De kan bygga mindre och enklare fartyg. Och ju längre upp du kommer i pyramiden så är det liksom mängden shipyards som kan bygga större och mer komplexa fartyg. Och ju högre upp man kommer, desto färre kan bygga dem. Vill du ha en ny VLCC så är det väldigt, väldigt få shipyards som har möjligheten att faktiskt bygga den. Och även om de kan tekniskt sett göra det, så kanske de inte vill göra det för att de har fått beställningar på till exempel fartyg som är liksom lite mer tekniska och har högre marginaler, som liksom i stort sett slår ut liksom byggnaden av för tankers. Så shipyard-kapacitet är ned cirka 50% 2008, är nu fylld med gas carriers och containers och så vidare. Alla de här som vi pratade om alldeles nyss. Och det här gör att leveransfönstret är flera år ut, vilket gör rätt många illa till mods. Som sagt, det är en sektor som svänger väldigt snabbt. Så det var liksom lite om just tankers, varför det ser intressant ut just nu. Och ja, som sagt, kortfattat är det ju exakt som alla andra jäkla case man har dragit senaste två året. Det är jättetrevligt på supply-sidan, inget nytt utbud, efterfrågan fortsätter vara hög och supply-sidan kommer antagligen fortsätta vara drabbad i några år till i alla fall. Och det innebär ju att liksom pengar man kan tjäna kan stiga väldigt mycket väldigt snabbt. Och ja, det tycker jag är rätt intressant. Sen utöver tankers så finns det till exempel dry bulk. Det är alltså råmaterial som skeppas opaketerat. Liksom allt från korn till kol. De har också en väldigt attraktiv orderbok, lik tankers. Samt bolag som handlas väldigt billigt. Jag har inte kollat närmare på den här subsektorn än. Men intressant är potentiellt Himalaya Shipping. Där vi bland annat har Thor Olav Troim som inne och vevar. Som ni kanske känner igen från Borrdrilling. Så viktigt här att ha med sig att vissa subsektorer inom shipping har fundamenta med sig. Och det handlar inte om bara att det är en konflikt i Röda havet. Som vi sa i nyårsavsnittet så är liksom containers och containermarknaden, det är endast attraktivt och kan tjäna pengar om rates hålls här ett tag på grund av det som händer i Röda havet. Men de är stora förlorare om rates faller tillbaka eftersom de då inte kommer tjäna pengar. Då är det bättre margin of safety i till exempel tankers där du har liksom en grundläggande attraktiv fundamenta med liksom den här potentiella uppsidan i geopolitiska risken som liksom är liksom lite grädde på moset. Med det sagt så tycker jag inte att containers är en liksom no-no och man måste hålla sig borta. Allt handlar ju om hur marknaden, som du sa Niklas, hur marknaden prisar in versus liksom verkliga utfallet. Och i många bolag så verkar inte marknaden diskontera för hur mycket liksom rates har stigit. Man tror inte att de kommer hålla i sig liksom nämnvärt. Och så därför tycker jag att det ändå kan vara värt att kolla på de här bolagen i containers och ro-ros och liknande. Där du kanske har ensiffriga bakåtblickande FCF-multiplar, stigande rates för 2024-2025. Men marknaden är rädd att liksom, den här newbuild-cykeln kommer liksom, krascha hela marknaden. Grejen här är liksom att om marknaden tror att det kommer hända tidigare än vad det verkligen gör, då kommer du kunna plocka rätt mycket pengar där på spreaden. Och det gör ju såklart att det finns en högre risk här om allt skulle skita sig. Men det gör ju också att marknaden kan missa saker och det kan vara väldigt intressant att kolla på de subsektorerna också. Men det här leder oss in på Okeanis Eco Tankers, ticker OET och ECO. Det är nämligen så att i december 2023 så dubbellistades bolaget under Eco på New York Stock Exchange. Och det är alltid positivt för det kan ju öka likviditeten av att vara dubbellistad. Annars är det ju noterat på norska börsen.
Och som disclaimer här, jag äger aktier i Eco. Jag tror att du också gör det, va?
Jag äger aktier i OET.
Mm. Och jag äger ju aktier i Eco som sagt. Och det var ju lite för att, dels tror jag att det var att jag handlade den på amerikansk tid. Men framförallt, en anledning till att jag började kolla på just det bolaget också var ju för att jag tyckte det var intressant med dubbellistningen. För som du säger, att den driver ju, kan ju driva likviditet. Och när den här krisen liksom slog till, jag var ju försökt vara lite opportunistisk och snabbfotad. Och då var ju här ett av bolagen som jag knep upp just för jag tänkte att jänkarna kommer, det är de som kommer driva in pengar det här framförallt. Och de kommer leta bolag listade i USA i första hand.
Ja, det är så det brukar vara. Ja, jag kan rikta en, vad ska man säga?
Shoutout,
så heter det, till Daniel Kakai och JGS Ventures som uppmärksammade mig till OET när det började infinna sig. Det var i stort sett skrev väl till dem, nu händer, jag vet att ni håller på med shipping, nu händer det någonting här, vad ska man kika på? Så liksom fick man lite inspo att kolla, och det har inte jag kollat på så här dunder mycket inom sektorn, utan det har ju varit så här, man har kollat på några bolag och det är så bra ut, så då köper man det liksom. Behöver inte kolla på allting som finns under.
Nej, och speciellt, vi pratade ju lite om det, när man ska vara väldigt aktiv så måste man ibland vara lite snabb också. Och då handlar det ju om att hitta andra saker.
Ja, men i alla fall en snabb genomgång här då. Liksom, det är ett jäkla shippingbolag, det är inte så mycket man behöver säga om det. De äger fartyg liksom. De har 6 stycken Suezmax-fartyg, 8 stycken VLCC, Very Large Crude Carriers. Bolaget listades 2018, har väldigt stark storägare i Alafosos-familjen, som äger en majoritet av bolaget. Liksom, de har alltså management här, liksom historik av att ha näsa för marknadscykeln. De är aktieägarvänliga. De tenderar att låsa in rates som är högre än snittet i sektorn. Så det är väldigt, väldigt positivt. Och sen delar de ut väldigt, väldigt mycket pengar till oss aktieägare. Bolaget fokuserar också på att vara så kallat future-proof. Det är alltså, de vill ha fartyg som är eko, konsumerar mindre bränsle, använder billigare bränsle, liksom mindre utsläpp och så vidare än konkurrenterna. Och det gör ju såklart att det är billigare att driva de här skeppen. Och mindre risk att det ska komma någon reglering som fullständigt fuckar ur. Dessutom är flottan extremt ung med en snittålder om 3,5 år. Vilket gör att den är säkrare, mer kompetitiv och billigare att försäkra. Ökad ålder innebär ju som sagt att risken ökar. Och 15 år är som sagt benchmark för att tävla om shorters. Efter det så börjar det liksom falla av rätt snabbt. Så det här är alltså en väldigt ung flotta, låga break-evens, som gör att den är väldigt attraktiv att fånga en uppcykel i rates. Q3 2023 kom in under förväntningarna efter ett exceptionellt Q2. Och man la även fram en liksom liten besvikelse till Q4 guidance, vilket jag tror dämpar förväntningarna på bolaget en aning. Svagare. Ja, i stort sett så såg man ju liksom att Suezmax rates föll med typ 50% och VLCC rates föll med typ 30%. Inte liksom kanske idealt, men det är sånt som händer i den här branschen. Det svänger väldigt, väldigt snabbt, och det här är ju kortsiktiga problem framförallt. Shipping-sektorn är ju väldigt slagig, och att sitta och liksom läsa in kvartal till kvartal kan vara mer brus än signal. Det är viktigt att förstå vart i cykeln man är, och långsiktigt så ser ju liksom allting väldigt, väldigt bra ut. Sen när du kanske kommer till en punkt då du har väldigt många nyordrar, ja, då kanske du börjar liksom plocka av lite pengar från bordet, för då är ju liksom då börjar liksom cykeln komma mot den enda. Men det här är som sagt bra liksom så här, ett av de mer kvalitativa bolagen i sektorn, och efter de senaste åren i de här cykliska sektorerna så har personligen visat sig att gå efter kvalitet snarare än liksom det som är absolut billigast har oftast lönat sig. Det
finns ju ofta en anledning till att saker är billiga, det här med värdefaller och så vidare.
Exakt. Så det gäller ju att hitta någon typ av mellantill. För du vill inte heller hoppa på det som är liksom alltid dyrast heller. För då tenderar du att få rätt kassavkastning över tid också. Så det är liksom lite av en trade-off där. Du behöver inte nödvändigtvis vara liksom mest kvalitativa bolaget. Men du vill ha någorlunda kvalitet och trade av liksom, så att det kanske är lite dyrare än det absolut billigaste.
Ja, det där är så olika också. Det som vi pratade om med uran. Vi undvek ju Cameco för att det är ett av de största kändaste bolagen. För vi tänkte, där kommer det inte ge någon jättebra avkastning. Och sen gick ju den aktien hur bra som helst när uranet vart hett. Så det blir lite också på vad det är man letar efter. Det är liksom en story trade att okej, nu ska uran bli stort till exempel. Då kanske det är intressant ändå att fundera på vilket bolag kommer börsen att först välja att prisa upp.
Ja, men men
jag håller med dig i stort. Jag håller med dig i sak egentligen.
Sen är ju uran lite av en speciell sektor där, som liksom Cameco var i stort sett den enda spelaren fram till väldigt nyligen som du kunde handla, så det var ju den som folk hade koll på, folk kanske inte kunde handla.
Ja, men det är det jag menar. Liksom, då kanske man slänger sig över något annat. Och det kan ju också vara andra saker som spelar in det. Att det är högre likviditet eller USA-listat eller vad det kan vara. Jag bara säger att det finns alltid om och men i allting.
Absolut, absolut. Men... exakt.
Men jag håller med dig generellt.
Men det här var det liksom så här. Jag tyckte, ja, bra kvalitet, helt okej värdering. Det är väl intressant att kika på. Ja, och så för Q4, man har låst in mycket av sina rates. Så att det är rätt enkelt här att gissa vart det kommer hamna på. Men det är egentligen inte helår 2023 som är så intressant. Det är ju vad som händer nu i 2024. Och med start 2024 kommer liksom hela flottan att trada i spotmarknaden. Och här är det viktigt att gå in på liksom lite hur tanker chartras. Och i stort sett så är det på två olika sätt. Antingen har du så kallade time charters, där uthyrningen längre tid, till exempel flera år. Där den som leasar fartyget är ansvarig för alla utgifter. Och sen har du så kallade spot charters för enskilda turer, där ägaren är ansvarig för kostnader. Lite som att hyra en bil versus ta en taxi. Och att vara i spotmarknaden ökar såklart volatiliteten, men är ju positivt om spotmarknaden drar iväg som den gör nu. Och Okeanis har en market cap på strax under 1 miljard dollar, skulder på cirka 700 miljoner dollar, cash på strax under 100 miljoner dollar. Och så totalt blir det här liksom en enterprise value på cirka 1,6 miljarder ungefär. Och intressanta här nu är ju vad de kommer tjäna, eftersom det är så du kommer få tillbaka dina pengar i den här typen av bolag. Och de har en väldigt stark historia av att dela ut. De har delat ut cirka 245 miljoner dollar totalt sedan 2018. Delar ut cirka 100% av sitt fria kassaflöde, cirka 90% av sin vinst per aktie i snitt. Och för 2023 innebär det här strax över 4 dollar utdelning, eller cirka 15% i utdelningsyield. Och det här är väl mitt base case för 2024. Här jag tror liksom att om vi inte skulle haft hela den här hotiga situationen, så hade vi hamnat ungefär här. Men...
Du säger att man skulle få ingen uppvärdering, alltså ingen prisuppgång i aktien, men däremot få 15% direktavkastning.
Men du vet ju aldrig. Men alltså så här, 15% direktavkastning är ju väldigt, väldigt högt. Och det är väldigt...
Det är ganska starkt base case ändå för
15%. Jag tycker det är liksom så här... inte så superrimligt att det ska sitta och trycka på 15% över tid. Sen vet ju aldrig hur marknaden reagerar. Men där har du liksom något typ av... liksom, även om aktien inte rör sig, så tror jag... du har fundamentan där bakom för att få en 15% utdelningsyield även i år. Men sen har du liksom det här... i bakgrunden du har Houthis, du har... liksom en riktigt tight marknad för VLCCs och tankers. Och det gör ju att jag inte skulle bara liksom tycka att det är jätte otroligt att se yields uppemot 25-30%, alltså utdelningsyield. Och det är ju helt absurt högt. Och nu eftersom vi har liksom flera år framför oss innan, även om vi skulle ta nybyggen just nu, så känns det som att liksom du på en relativt kort tidsram kan återhämta hela din investering här. Men det här liksom kommer såklart med risker. 100%...
Va? Jag tror du skulle säga att det var riskfritt.
100% spot kan såklart vara katastrofalt om det kommer till exempel ett nytt covid-event. Men jag tror inte liksom det är nödvändigtvis den största risken här. Större risk egentligen att liksom du släpper på sanktioner mot till exempel Ryssland, vilket kommer påverka rates för Suezmax, eftersom de då kan optimera sina rutter lite mer. Men sen, alltså det är väl liksom lite sådana saker. Kina och emerging markets skulle kanske vara svagare än vad man tänkte, vill ha mindre olja. Men sen tycker jag liksom, du ser många positiva signaler också som kan vara rätt positivt för marknaden. Du har ju liksom USA som har rätt stor oljeoutput nu, som kanske är negativt mot mina andra oljebets, men är positivt här, för då måste du ju frakta liksom olja från USA till resten av världen. Sen har du liksom även för till exempel offshore, som är incremental supply, det är ju 12 miles, för då måste du skeppa runt det här liksom till Asien och så. Varför vill jag ens komma med det? Jag menar, inte riskfritt, men med tanke på hur sektorn ser ut nu, tight sektor, Tight Supply är kvalitativt bolag, så sitter väl jag här och skissar att de kanske har en 15-25-30% utdelnings yield för 2024-2025. Ja, fram tills att antingen att världen fucking kollapsar eller att du får massa med nyordrar. Och det gör ju att det här bolaget ser väldigt aptitligt ut. Speciellt eftersom det sköts väldigt, väldigt bra.
Ja, och det är ju intressant som du säger att som jag tycker så fastnar lite för det här. Jag var ju inne även i SIM som vi pratade om tidigare, men den har jag ju släppt. Och det var ju för att det var ju lite mer tidsbegränsad sak, men det här bolaget har ju legat kvar, och det är just för att säga att prospektet är ganska bra, och det bygger inte bara på att man har problem med rebellgrupper i Yemen, utan det är ju ett generellt liksom bolag som ser ganska intressant ut.
Exakt, och sen är det alltid kul med de här geopolitiska grejerna för oss som har lite liksom geopolitiskt intresse. Då kan det kännas som att man tar ett bett på geopolitiken. Vilket man faktiskt gör, i och för sig. Finns väl ingen...
Ja, och vilket man sällan tjänar pengar på. Men den här gången gick det iväg.
Nej, det är sant. Det är sant. Men det är alltid kul att låtsas att man är smart.
Precis, man låter smartare än vad man är. Ja, men grymt. Spännande case. Och som sagt, fet disclaimer här att både du och jag äger aktier i det här. Och det är ju... ja, det finns ju fortfarande en hel del risker. Och framförallt är det, tycker jag, alltid svårt det här med när det är just geopolitik och sådär som spelar in också. Jag tycker det ökar komplexiteten.
Det är det ju.
Och men
det
caset känns ganska intressant, även om den geopolitiska risken skulle försvinna, även om man då säger från kortsiktig nedgång.
Absolut. Och det gör ju liksom att man kanske borde tänka på det när man sizar i portföljen. Liksom, vad är unknowns här? Och hur kan det påverka? Det är ju skitsvårt i sådana här sektorer, speciellt när de är väldigt, väldigt volatila. Men som sagt, jag tycker fundamentan ser väldigt bra ut för den här subsektorn och kvalitativt bolag där det känns som man kan lita på management. Pumpar ut pengar, kommer antagligen pumpa ut de pengarna i din ficka. How wrong can it go?
Verkligen.
Famous last words.
Och med det så ska vi väl påminna om att det inte är någon rådgivning som sker i den här podden. Alla åsikter var egna, LVS, och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod, och glöm inte lämna en recension på iTunes.
Och sist, men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.
We're all looking to make more sustainable choices. But making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff, like research and testing to create shoes from natural materials. Like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're supernatural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.